With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Erik Wille och med mig idag så har jag Peter Esse och Tor Lindholm. Lite speciellt idag. Vi är på avsnitt nummer 400, så vi kastar om porten lite och gör en liten intervjushow med de två herrarna bakom denna fantastiska
Äsch!
Jag var med och grundade den här podden för en stund sedan och fick ett samtal av Tor igår där han sa: Hallå Erik, du är 400, det är snart. Vill du vara med? Och jag tänkte, det är klart, nu kör vi. Det har hänt mycket sedan dess, men inte så mycket om mig nu, så jag tänkte vi börjar väl. Ganska så direkt med Peter. Var kommer du ifrån och hur 17 hamnade du här där du spelar in podd flera gånger i veckan?
Ja, det är ju en fantastiskt bra fråga. Jag kommer från Stenjölsmåla, denna världsmetropol.
Ja, det vet jag inte riktigt vad det är någonstans.
Det är ingen som vet. Vet ni det så är det imponerande. Norra Ronneby kommun. Och jag startade ju Macradion. Helt irrelevant till det, för jag flydde därifrån snabbare än en avlöning. Men en gång i tiden, 2007-2008, så fanns en fantastisk spelpodd som hette Spelradion. Och det var på den tiden det inte fanns poddar på det sättet. Det var bara för de absolut invigda. Och det var ju egentligen bara i Apples ekosystem som det existerade. Det var bara iTunes, helt enkelt. Och man laddade hem då först på iPodden.
Så du var lite pionjär, skulle man kunna säga, på området. I Sverige kanske.
De var ju det, verkligen då. Sen 2008 då så sa jag till min kompis Gabriel Malmqvist, detta orakel ifrån Helsingborg. Har ni varit med hela vägen så jag förstår att ni saknar honom. Vi har varit på honom många gånger. Men han vill alltså inte köra igång igen, tyvärr. Och den 3 augusti 2008 så släppte vi då Macradion. Togs emot väldigt, väldigt bra faktiskt. Det var jättekul att höra alla kommentarer och så. Sen har det varit upp och ner med ljudkvalitet genom åren. Och det har liksom varit, eller i början framförallt då, vi spelade in headset. Och jag vet, jag gjorde en intervju med Roger Åberg faktiskt när han drog igång feber.se. Och hans datorfläkt låter i bakgrunden något så frenetiskt. Och sådana saker liksom var väl okej på den tiden.
Ja, det har ju kommit en bra bit sedan dess.
Det har ju verkligen gjort det.
Satt i AF-borgen i Lund med ett mixerbord och XLR-sladdar höger och vänster, upp och ner och försökte. Men det har även kommit en bra bit även sen dess. Nu är det professionally made i hemmastudios med feta mikrofoner.
Innan dess så var vi i Malmö närradio.
Ja, det var vi. Jäklar vad det luktar rök i den lokalen nu.
Ja, gud vad hemskt. De rökte inomhus där. Så det var... Nej, men vi körde ju Macradion i rätt länge då. Och jag och Gabriel och sen kom Henrik in. Och vet inte riktigt, du var aldrig med i Macradion alls va, Bill? Utan...
Nej, utan jag kom ju inte när vi körde Reboot in i Teknikveckan.
Uh-huh.
Det var när du var vd på företaget som jag jobbade på.
Ja, exakt. För Erik, alla vill ju komma nära vd. Liksom. Det är alltid bra karriärmässigt. Ja, så Erik var den som lyckades. Macradion var ju så att det släpptes ju avsnitt i början. Var det varje vecka och sen så... Var det kanske någon gång i månaden. Och sen vet jag, något år så är det alltså 4 om året eller någonting. Vilket egentligen, alla andra hade ju bara slutat där. Och jag gjorde väl det också. Men sen så var jag vd då för Kullander. Och sen var du där, Erik Bille. Jag anställde dig för jag lärde ju känna din pappa innan. Eller hur var det? Hur kom du in på bolaget?
Jag mejlade min före detta chef, Erik.
Just det.
Och sa, jag vill ha ett jobb hos dig. Ja. Sen svarade han, nej förlåt, jag mejlade nog dig.
Var det så det var?
Ja, jag vill ha ett jobb hos dig och du svarade inte. Och sen så mejlade jag igen. Och sen så fick jag svar från min före detta chef, Erik. Som sa, ja, han intervjuade till dig.
Ja, och jag har ju träffat din pappa som var med och lanserade iPhone i Sverige. Och han är en väldigt, väldigt, väldigt förtroendeingivande människa. Och jag tänkte det, om hans avkomma bara är... hälften eller ens 25% så förtroendegivande och så duktig, så ska det här nog gå bra Och som det gick bra också, ska sägas. Och där någonstans så kom vi fram till att vi skulle stötta igång podden igen, Teknikveckan. Och då tog vi oss till, du och jag, till Malmö Närradio och körde igång igen. Men det var otroligt stressigt där. Så jag backade väl tillbaka ganska omgående. Och då började du och Tor Lindholm istället.
Men sen kom Tor in i bilden. Hej Tor!
Hej! Vad kul att vara tillbaka här.
Memory lane.
Ja, verkligen. För första gången jag var med i... Jag vill minnas att den faktiskt gick under namnet Mackradion. Gjorde den inte det?
Var du med som någon så här gäst någon gång eller någonting? Du hade någon,
ja,
så du hade någon
satt
åsikt
vi,
eller något?
Satt vi ju där i Kronprinsen. Alla ni som har varit i Malmö vet ju denna... denna vad ska vi säga? Om Turning Torso, det här vridna tornet, är en fallosymbol, så är väl Kronprinsen lite av... en motsats till den, fast ändå väldigt hög. Så det här skimrande blåa huset med en räkfrossa på toppen, på översten, har även en radiostudio mitt i. Och dit jag träffade då dig, Erik och Peter, hade skrivit ett tag på Allt om Mac, som senare blev Teknikveckan. Och pratat med Peter och så beklagar jag mig mycket om Region Skånes olika datasystem. Och
så
tyckte
var
Peter
det.
Att det skulle vi prata om i podden. Så fick jag följa med där i en trång liten hiss hela vägen upp till den här inrökta studion.
Jag måste bara flicka in här nu att det här ämnet, Region Skåne och digitalisering, det är som någonting vi poddar om bara här om veckan, och det var lika illa nu.
Det lever kvar. Ja, ni har utvecklat en 17 med Region Skåne
inte det minsta. Ja, men det är fantastiskt, för att de har ju ett projekt, Region Skåne, där de ska liksom göra världens största, tror jag det är, så här ihopkopplade system. Jag beklagar mig mycket om att ingenting pratade med varannat. Och det har väl de tagit fasta på då. Jag vet inte om de lyssnade på Macradion på den tiden. Men de har ju fått för sig att de ska göra världens största ihopkopplade system. Och när jag beskrev detta för de här killarna och tjejerna i Stockholm som har gjort det här nya skolportalen, tror jag den kallas.
Öppna skolplattformen.
Öppna skolplattformen. Titta, så fel jag kunde ha. Så sa de, åh herregud, det kommer att bli en huvudverksamhet att duga. Det tyckte de inte alls man skulle göra, och bygga allting i en enda plattform, utan lägga till saker efterhand, sa de. Så vi får se här, det blir säkert jättekul att prata om.
All right.
Så där fick jag följa med er upp i hissen.
Ja.
Och i den här, det var ett jävla häftigt rum, minns jag, för att det var liksom att om det var tre eller fyra då sidor på ett bord, och så var det mickar som hängde ut, och så var det datorer som liksom stod utanför nästan, som man kopplade de feta XLR-sladdar till. Men sen så ställdes det in med den här studion. Det var väl inget bra där, det så röktes det inomhus, och sen så var väl han sjukskriven, han som ansvarade för det här. Så det var svårt att få till tid, och det var dyrt. Och
ja, det var dyrt, var det framförallt, som in i Norden.
Då tog vi väl och letade nya lokaler, och då hade jag en vän i Lund som hade en studio på AF-borgen, var det först, va?
Ja.
Vi satt i någon annan studio också, vid Juridicum i Lund. Den studion, den spelade de in lite så här psykedelisk och reggae-musik, så att det var ju ofta vi kom dit och så luktade väldigt sött, väldigt mycket konstiga saker överallt.
Hade de bakat sockerkaka?
Ja.
Och det var mycket så flummiga grejer överallt. Och det var inte på den här tonårsflummigheten som man kanske kan tänka sig att en 16-åring inreder sitt pojkrum på, utan det här var riktigt galet. Men det var kul. Och vi satt där och vi intervjuade väl en del olika folk som fick följa med oss dit upp. Men det var ju alltid ett jäkla projekt. Jag minns att spela in det här, det tog ju liksom en halv dag i åtagande. Då att dels så skulle vi sammanstråla, och sen så skulle vi ta oss dit, och så var det passerkort, och sen så skulle ju allting kopplas in så att vi kunde ha mikrofoner, och sen så var det då de här olika datorsystemen, och vad kunde vi spela in i, hade vi med oss egna datorer. Ett tag så försökte jag med mina så här gamla DJ-grejer som jag hade, och det var ju koppla ihop med Just det, det, du och jag, Erik, vi satt ju några gånger på, jag hade precis öppnat min egna psykologmottagning, så satt vi där i köket någon gång och försökte spela in också.
Det var nog Peter, tror jag. Jag tror aldrig jag har varit.
Nej, det var ni.
Det var du, Bill. Ja,
jag var helt borta där. Jag var ju inte aktiv.
Nej, just det.
Jag slutade ju som vd där på Kullander och sen började jag jobba på Sunfleet. Och under den tiden som jag var regionansvarig på Sunfleet här nere så var jag helt borta ifrån allt som hade med Teknikveckan att göra och allting faktiskt.
Det var mest Volvo då?
Det var, nej, precis. Jobba Volvo. Ska jag säga att Teknikveckan kom ju från att vi hade då Altomac och sen Array.se. Och sen hade vi Andreas Nilsson som var liksom en konkurrerande blogg där i back in the day som hette Teknikveckan.se. Och jag tyckte alltid att det var så ett bra namn. Så jag ville alltid ha den.
Ja.
Och då tyckte jag att det liksom var, ja men då kör vi Teknikveckan som poddnamn. Och sen då när jag efter jag hade slutat på Sunfleet så tog jag den för YouTuben där. Men det går väl lite i förväg där. Jag funderar så här, vad hände under tiden som jag var på Sunfleet? Hur många avsnitt producerade ni och sådär? Har vi liksom varit kontinuerligt?
Vi försökte ju. Och det var ju en herrans massa gånger som du och jag möttes upp där i AF-borgen. Och,
ja, det var det.
Vi var på det hela tiden, Peter.
Men det var så jävla jobbigt. Det tog så lång tid att komma igång ju.
Ja, jag förstår det.
Och sen var jag ganska så... Jag har ju alltid hela tiden känt att... Ja, men jag har ju en sån här liksom empatisk... Empati heter det. Jo, empatisk läggning. Jag vill ju liksom att folk ska tycka gå och glada för det jag gör. Men det var ju... Det är, jag har tagit upp det här många gånger liksom. Och varje gång vi pratade så får vi lite så här. Men det är, generellt sett är det ju svårt att få feedback på den här typen av innehåll. För att dels har du ju de här lite mer kändisarna. Och hälften av feedbacken där är ju liksom någon form av avundsjuka och hat liksom. Det är ju lyckligtvis så att vi får inte så mycket... hat, så mycket avundsjuka på oss liksom.
Nej.
Och därför svinner ju det. Sen har du ju den här kulturen, alltså musik och film och musik, film och dataspel. Där är också väldigt mycket så här interaktion och så vidare. Men det vi gör, det är liksom inte så mycket, det är inte alltid så mycket nyanser i det. Det är ju rätt mycket så att säga digitalt. Ettor och nollor. Så att det har väl alltid varit det som har gjort att jag liksom känt att är det någon som uppskattar det här? Är det någon som lyssnar faktiskt, och det har väl, och avsaknaden har väl alltid gjort att jag alltid undrat lite om, ja men vad är syftet med det då? Och då hade jag en sån period i livet.
Och det kan man väl säga, från att vara en period när vi släppte poddar kanske mer sporadiskt än vi önskade, men där kom ändå poddar, till idag så är det ju en jäkla skillnad. Vad är Teknikveckan idag?
Oj oj oj. Ja, där har vi försökt att dels var överallt, och det har vi väl fått dra oss tillbaks lite, att Instagram är ju inte ett forum för kreatörer, skulle jag säga. Sticka ut hakan och vara så hård och säga det. Det är ju Facebook som ligger bakom då, Facebook och Instagram och WhatsApp, och de har ju gjort det ganska svårt för kreatörer att faktiskt tjäna pengar på sina saker. Medan till exempel YouTube snarare låter kreatören vara den som är fokus för deras plattform, även om då alla som tittar är deras kunder och förser dem med annan information som de kan använda. Det är ju kreatören och de som får de goda verktygen, medan Instagram, den finns ju fortfarande och vi lägger ut en del grejer, men det är ju mer för att det är kul, inte någonting som vi lägger jättemycket energi på. YouTube är väl där vi lägger mycket energi, men framförallt recensioner på Teknikveckan.se och nyheter på Teknikveckan.se. Och sen så har vi den här podcasten. Och vad har vi mer? Hjälp mig här nu, Peter.
Nej, men podden var ju väldigt intressant, för att då kommer vi lite till den här historien att när jag slutade som, det var ett föräldraledighetsvikariat som jag hade regionansvaret på Sunfleet, och sen så blev jag inom försäljning då helt plötsligt gick jag ner på någon form av normal arbetsnivå, och då helt plötsligt fick jag massa fritid och tankar, och så vad kan man göra med den? Och då startade jag YouTube-kanalen då. Ja, det var ju lite så här, hade gjort lite YouTube innan, men jag tyckte det var samma sak där, det var ju bara 1000 visningar där på någon guide jag hade gjort med iOS 7, och om jag bara vetat att 1000 visningar på liksom sånt typ av innehåll är ganska mycket. Tänk om man hade fortsatt då. Tänk om man hade, herregud. Och det finns en sån här gammal video, unboxing av Apple Watch 1, som har så här på en annan YouTube-kanal som jag liksom inte har tillgång till, som liksom har så här 100 000 visningar genom åren och sånt. Hade man börjat då så hade det ju sett lite annorlunda ut, men det gjorde man inte. Och då kände jag liksom att men nu ska jag göra med teknik, och då tänkte jag, men du ska döpa det till Teknikveckan. Och då hade vi ju, jag sitter och kollar lite datum här, för att jag funderar, detta var ju 2017.
Alltså det är liksom ju lite tråkigt med de här datumen, för jag sitter också och kollar datum på iTunes då, eller podcaster som det heter idag. Sen så har ju vi gått över till Acast och lägger upp alla grejerna där. Och då har de bara tagit beskrivningen. Så att varje avsnitt har liksom förlorat sin eventuella avsnittsbeskrivning. Så jag hittar inte den där jag var med. Men det var ju någon gång 2012.
Ja, men det kan vi nog hitta där. Men nu fram på 2017 när det igång. För jag tänker lite så här, vad hände med...
Fan vad det flyger i tiden.
Just det, här har vi den ju. 2017, januari den 30:e, den om SS grandiosa återkomst och Tors gangsta-tendenser. Det var så här klassisk Erik Bille-avsnitt.
Jag vet att det är du som har...
Har ni sett den? Frågetecken. Nej, har ni sett den? Nej. Vad fan är det? Det måste vara, jag tror det är mitt citat för mig. Sen så, men var lite så här, konsten att förboka iPhone 10, den om iPhone 10 köp, drönare och nätneutralitet. Det är ju där som det var där vi möttes upp på en pårare. Det var då jag hade börjat filma igen ju. Så då var ju Teknikveckan igång. Och jag var väl lite igång också då med er. Det var ju då jag började hänga med er i AF-borgen. Yeah. Samtidigt som jag gjorde lite podd då. Yeah. Och där någonstans sen så då hade vi ju podden. Och vi hade YouTuben som hette Teknikveckan. Och vi hade väl egentligen liksom Array.se då var ju liksom ganska eftersatt. Det hade inte uppdaterats för flera år då. Men det var då vi började lägga ut podden och... Podden började då läggas ut innan och sen lite YouTube. Och sen plötsligt började den sajten kicka igång så sakteligen. Och vi fick in Marcus Attefors också där någonstans 2019. Då så kom ju han in med sin karaktär. Så vi har lite så här, ett glas vin hos Attefors till exempel. Jag spelade in podd upp hos honom. Your fact, Adam. Det var ju någon sån här. Det var någon sån här...
Det var jag som skulle diktera till honom via Siri.
Det var tokigt. Och sen teknikåret 2019 och lite såna saker. Detta år, 2019, så förlorar vi en kär gammal vän som helt enkelt... Lämnar du landet då, eller?
Ja, det var faktiskt... Jag lämnade 2017 redan. Så det här... Från september 2017 så har ni drivit det själva.
Är det så?
But why? Why, Erik?
Jag flyttade utomlands. Jag flyttade till vad som numera är Brexit Island eller Storbritannien.
Men det var var det Skottland eller?
Ja, jag flyttade till Edinburgh.
Kommer tillbaka till EU snart tror jag.
Ja.
Just det ser vi här. 2018, 29 januari så hade vi ett avsnitt som heter Den om HomePod-köp, nya drönare, SS nya projekt och IKEAs teknikframtid. Då hade vi ju hört av oss till dig när du var där i Edinburgh.
Skickade vi HomePod där till
bett dig springa in på
just det, Bill har ju köpt ut grejer. Du har ju köpt både HomePods och du har ju köpt HomePod Max till mig och lite sånt ju.
Google Max.
Ja, just det.
Visst har jag gjort det. Nej, det var första halvåret, eller andra halvåret kanske det var, i studentkorridoren. Och jag var väl inte den tätaste människan på jorden, men två HomePods köpte jag. Så kom den så fin och levererade dem.
Men du, Erik Bille, varför fortsatte du inte vara med i podden? Jag menar, även då hade man ju hört om distansinspelning.
Ja, det har vi ju lärt oss allt om, det här. Gångna året. Men jag flyttade utomlands för att börja på universitetet och studera.
Och då hade inte du tid med oss?
Nej, då var det knappt med tid.
Ja, du bodde inte själv heller in i den lägenheten om jag minns
rätt. Nej, första stället så var vi 9 pers totalt i en studentkorridor.
Ja, men du hade ett eget rum eller?
Jag hade ett eget rum, ja.
Det var inte så amerikanska filmer. Du bara, hello, I'm your bunker mate liksom, and I will kill you. In your sleep. Ah.
Lite mer sofistikerat än så var det. Eget rum, men delat kök och vardagsrum. Jättehärliga människor. Det är jag väldigt glad att jag gjorde.
Ja, fast vi måste backa ändå lite här. Erik Krille, urfolksen. I en lagom stor ort, i en lagom stort län, i ett lagom stort land.
Ja.
Ganska snöslaskigt land. Och sen hade han ett lagom bra jobb. Nu hade jag ju slutat som vd, så det förstår jag naturligtvis att det inte... Det var 100% glädje att vara kvar där när man inte hade sin esse. Men du hade ganska bra kollegor och omtyckt. Erik Bille var väl alltid väldigt omtyckt på Kullander.
Absolut.
Absolut, ja.
Absolut.
Och sen hade du ju Sveriges största teknikpodd också.
Så var det.
Och allt detta bara skiter du och drar till Edinburgh. Alltså vad gick tankarna? Varför?
Nej, men det var dags. Det var dags att ta liksom nästa steg, kände jag. Jag hade ju, till land började jag på direkt efter jag tagit studenten. Eller kanske till och med en månad innan jag tog studenten. Och hade varit där i två år.
Och Kullander, bara för de som inte vet här, det är en...
Det är en Apple Premium Reseller i södra Skåne, Malmö.
Som höll på med rätt mycket annat än att bara sälja Macintosh-datorer. Absolut. Jag minns att jag käkade lunch med dig ett gäng gånger i Malmö där du var ute på feta företag och installerade grejer.
Kullander bedriver rätt mycket konsultverksamhet också. Hjälper företag att hålla rätt på sin IT-utrustning. Bygger nätverk, hanterar deras Apple-flotta eller alla Macar i miljön. Det finns företag som kör Mac rakt igenom och det blir mer och mer populärt. Och då kommer ett företag som Kullander in och styr upp, levererar och hanterar och ser till att service finns på plats och program, uppdateringar och så
vidare. En roligt anekdot där. Man pratar lite om fleet management och flottor och sådär. Men det står faktiskt i användaravtalet att du får inte koordinera krigsmaskiner i grupp
okay.
För invaderade land med en Mac.
Okej. Okay.
Det är faktiskt att det står... Jag kan inte exakt formulering, men du får alltså inte använda mackar för att invadera länder.
Det är väl det, invadera länder, och sen så är det väl någonting med kärnvapen också, om inte jag minns fel.
Ja, jag tänker att det kan gå hand i hand, lite beroende på storlandet.
Det känns som de här...
Ja, du måste nog ha krigsmaskiner. Det kanske är en krigsmaskin, kärnvapen.
Blanket för att ha ryggen fri från Apples sida.
Saknade du podden när du flyttade, eller var det skönt att slippa i oket liksom?
Ja, det var skönt. Nej, jag saknade absolut. Alltså det var en kul liksom, vad heter det? Grej vi gjorde i veckorna. Man fick tillfälle att liksom stanna upp och snacka igenom det man funderat på. Vad som hade hänt liksom i tekniksfären, teknikbubblan. Och snacka igenom det liksom med gött folk. Så att det tog jag fram emot när vi väl höll på. Men det höll inte riktigt ihop när jag flyttade. Då blev logistiken liksom om möjligt ännu större än när vi var inne på AF-borgen och härjade. Så jag packade ihop och lämnade över flaggan till ESO.
Så här i efterhand är det ju det är ändå helt sjukt att för Teknikveckan, inklusive då den iterationen av Macradion. Nu finns ju Macradion igen för att Marcus Attefors vi bestämde oss för att det var för mycket Apple. Och det var också svårt att ta vidare när vi var så många.
Mm.
För vi beslutade ju här 2020 faktiskt. Eller i slutet av 2019 kan till och med börja lite. Jag tror det var väl sommaren 2019, va, som jag började med lite intervjuer.
Ja.
Nej, det var sommaren 2020 till och med. Och... började med lite intervju och så vidare. Och jag funderade om jag skulle dra igång en egen intervjupodd. Och det finns faktiskt ett väldigt... Vi har alltså Sveriges längsta levande podd. Alltså Teknikveckan är den podd på svenska som är äldst nu levande podd. Exkluderat då P3 Dokumentär och sånt naturligtvis. Ja. Men det kan man inte... Nu är det ju podd i poddformat mycket. Men då var det ju bara att man... Men sen då i teknikintervju var väl Sveriges... Kortast levande podd då. för att det kändes som att vi körde under samma flagg. Och det var också så här, det här var ju väldigt typiskt och det är kanske inte helt ovanligt, att då var ju tanken att vi har ju en studio i Malmö i Kirseberg. Och komma dit, stå där och prata med varandra och dessutom kunna intervjua människor där. Var ju de tankarna. Men sen så kom ju corona som vi skrattade lite åt i detta legendariska avsnitt februari då för ett år sedan.
Just det.
Och, Och sen har det inte blivit så mycket. Men det har ju varit många, det har ju varit många intervjuer och så vidare. Och där tog ju då Marcus och så kickade vi igång Mac-radion igen.
Ja.
Och finns då som egen feed om man vill lyssna på. Lite annan karaktär än vad Teknikveckan är, kan man säga.
Lite mer öl, tror jag.
Ja, jag ska säga så att det är lätt att blanda. Det går väldigt snabbt där. Men jag började faktiskt intervjuerna 2019 och även 2020 då naturligtvis. Men de här sommarintervjuerna är 2019. Bland annat om Julian Assange. Kommer EU förstöra internet med Emmanuel Carlsten och så vidare. Och däremellan så har vi ett avsnitt som heter En vodka och en Ramlösa. Ja, men det var ju väldigt högt och lågt där. Därför hade Julian Assange varit tryggare i Sverige med Mark Klamberg. Sen I see dead people, Karlsson på taket. Och så, men det är mycket sånt liksom. Så att det är det jag ville att vi skulle hela tiden. Det har ju alltid varit ett sätt att prata om teknik lättsamt. Men jag har alltid velat ha en lite mer professionell nivå på det hela. Och därmed så betyder inte det att man inte kan prata om teknik lättsamt. Men det var ju mycket där liksom sitta och dricka vin samtidigt som vi spelar in podd och så. Men då var också Teknikveckan en podd som handlade lite mer om bakom Teknikveckan. Alltså det här teamet som gör YouTube och skriver på Teknikveckan.se. Medans nu är ju Teknikveckan då, och får svara då på frågan som Erik Bille ställde här nu för en kvart sedan ungefär. Teknikveckan är ju Sveriges tekniknyhetspodd, där vi upp till tre gånger per vecka går igenom senaste nyheterna och inklusive då ett avsnitt som spelas in på helgen här där vi har liksom intervjuer, eller i detta fallet vill vi få lite intervjuer från dig då. Sen ibland så hinner man inte alltid få någon att intervjua och så, men det är det, två inslag per vecka om veckans nyheter och sen ett lite längre om en intervju då. Och det är Teknikveckan idag. Och Teknikveckan är också en kommersiell produkt. Det betyder ju att Teknikveckan-podden existerar ju enkom på grund av att vi inte nödvändigtvis tjänar några pengar på det. Tvärtom, vi förlorar inte riktigt lika mycket som vi gör nu. För att vi har ju vi oss själva som inte liksom tar ut någonting för det vi gör. Och sen har vi då ljudtekniker då som får betalt för kanske hälften av sina timmar för att få ihop detta. För det är ju så att ett timmes avsnitt tar ju en 8-9 timmar att redigera ihop sen. Det låter helt sjukt. Men när man väl sitter där i Audacity, detta program vi upptäckte på Malmö Närradio.
Ja, visst.
Ja. Och så sitter man där och så fixar man och dona, ser till så att det blir ett bra flöde. Man klipper bort eventuella omsägningar, eventuella host, eventuella snyftningar, eller jag får säga, när man snövlar. Jag sitter och klickar på musen, jag måste skaffa en fidget spinner. Och sen liksom, och sen till och med också kan klippa bort vissa segment för att man tycker att det här är för långrandigt.
Ja.
Långrandigt. Och det tar väldigt mycket tid. Och Teknikveckan är alltså en kommersiell podd som finansieras av reklamen som ni som lyssnar via den allmänna feeden står för. Det är ganska lite pengar tyvärr. Det handlar om kanske 2000 kronor i månaden. Och sen har vi alla Patreon då som lyssnar reklamfritt och med extra innehåll som då står för ungefär 5000 kronor i månaden. Och det som är intressant är ju för att få det här att rulla. För att faktiskt ha det här som en liksom kommersiell bärkraft som inte bara en stort minuspost i budgeten. Alltså då måste vi upp i 15-20 000, så att patreon.com/teknikveckan.
Could you please?
Yes, det är där man får gå in och faktiskt bli Patreon för att vi ska kunna fortsätta med det här på lång tid. Sen så ska vi säga att vi har hållit på med det i lång tid. Så att det är väl inte så att vi tycker det är tråkigt att göra detta, men det är fortfarande så att vi investerar ju enormt mycket med vår tid och kraft på att göra detta. Det tar ju en hel del arbete inför ett avsnitt. Ett tag där när de avsnitten kanske hette En vodka och Ramlösa. Då krävdes det kanske inte lika mycket förberedelse. Då satte vi oss bara ner och så pratade vi hur har veckan varit. Och så lite som en terapisession där att folk pratar.
Det är vodka, det låter inte sunt.
Men nu är det ju helt andra bullar. Jag menar, nu kör ni på helgerna. Längre intervjuer, men sen i veckorna då är det 5:45 på morgonen, vad sa ni, tisdag och torsdag som ni drar igång.
Spelar in.
Och förarbete på det.
Jajamensan.
Och sen så lämnar barnen på dagis liksom, eller skolan. Det heter inte dagis. Sådär.
Förskola. Det finns så många som blir upprörda.
Du, vad hette lekis då? Vad heter det nu för tiden, Bille?
Lekis?
Ja, du vet det man hade mellan förrätta dagis och skolan. Då gick man lekis.
Inte någon aning.
Förskoleklass.
Förskoleklass, okej. Okay. Jag har bott utomlands länge. Jag hänger inte med i de moderna
samhällena. Det är ju så här. Du vet, efter 2 år på samma arbetsplats. Då var jag tvungen att flytta. Och du är så här. Efter ett par år så här, jag kan knappt prata svenska. Jag kan inte ens, hur är den här brittisk svenska när man har bott utomlands så länge och är liksom 85 år och inte pratat svenska på länge? Kan man få den tour, du som är bra på
What's the word now? I can't remember. Can't remember. what you call it?
Men jag är lite intresserad där faktiskt av dig, Erik, som gammal teknik veckan medlem och även liksom om andra intresserade. Du pluggade någonting med data, va?
Det stämmer. Jag pluggade ett program som hette, eller det var en bachelor i computer engineering i Edinburgh. Programmet hette Computer Systems and Network. Det var väldigt blandat, mycket, men väldigt stort fokus på nätverk. Kontorsnätverk, hemmanätverk, teorin bakom det hela och hur man koppla ihop dem på bästa sätt så att alla blir nöjda och glada. Hur internet funkar och så vidare.
Är det 200 poäng i Unify då?
Ja, nästan. Nej, det var mycket Cisco, vet du. Cisco och terminal. Sen så var det en hel del lite utveckling. Vi pluggade C, C++, Python, Java. Lite systemvetenskap. Lite säkerhet. Så att det var gott och blandat. Jag tyckte det var väldigt intressant och spännande. Så där var jag fram till 2020. Kurser funkar som så i Skottland eller undergrad. Att man gör 4 år för att få sin honors degree. Man kan dock göra 3 år om man vill och då får man bara en vanlig degree. Och frågar man en britt så är honors degree det bästa man kan ha. Det är jätteviktigt. Frågar man någon annan någonstans i världen säger de honors. Är det. Du har en degree och det är bra så. Så jag gjorde min degree utan honors för att jag hittade ett nytt jobb.
Så du är ingen ärbar man alltså?
Nej, det kan man inte säga.
Du stod inte där på frontlinjen i Skottland med din kilt och ropade?
Jag tror aldrig jag har med en kilt faktiskt. Alltså jag tog mig igenom och sen bytte jag. Jag lämnade Kulander efter 5 år. För jag fortsatte jobba på Kulander på distans.
Tänker man, man kunde göra även innan corona. Ja.
Mm. Absolut.
Det gick inte att spela en podd på distans, men gärna kunde han jobba.
Ja, så är det.
Sköta nätverk i Sverige, det funkar.
Det funkar.
Loggar in lite i terminalen där och så duckar det lite liksom, eller vad gör man på?
På distansarbetet. Det var mycket support som jag fick jobba med. För det passade väldigt bra i ett flexibelt arbetsschema liksom. De behöver alltid ha täckning för att hjälpa kunder när som helst i veckan. Och om jag kommer och säger att jag kan jobba idag så kan jag vara support idag. Men det var även en hel del att liksom hjälpa till i vidareutvecklingen av landets produkter och tjänster. Jag tyckte ju att jag var ashäftig som gick på universitetet och kunde allt. Jag försökte att influera vad som var på väg någonstans. Det hjälpte dem att spinna upp lite nya interna system.
Känner jag det företaget rätt, innan och efter jag var med så var det nog bra att influera dem lite.
Jag checkade in med dem igår och det går riktigt bra för dem. Det är superkul att höra.
Kul, ja. Det är courtesy of Erik Bille och Edinburgh University.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vad, men där, det, sen flyttar du till Stora Lund, som vi säger här nere.
Stora Lund.
London.
Nej, jag flyttade när jag la ner universitetet halvvägs genom, eller förlåt, nästan färdig med första terminen på fjärde året. Så hade jag fått ett nytt jobb i London. Så jag intervjuade liksom i september, oktober och började den 28 november på en bank i London.
En bank.
Alltså det låter ju väldigt torrt.
Men det är det inte. Vi är en fintech startup, kan man säga.
Nu lät det helt plötsligt blött.
Lät lite.
En fintech.
Monto grundade 2015.
Hur stavas det?
M-O-Z-N-O. M-O-N-Z-O, men jag tittar på min tröja här.
Banking made easy, ja.
Banking made easy.
Så man är en Revolut-kopia, eller?
Det vet jag inte riktigt vem som började först. Men det är Revolut och Monto och Starling och flera andra som är liksom inne och fightas med varandra om kunderna. Och försöker liksom slå varandra med nya häftiga funktioner hela tiden.
Det är ju strålande, ska sägas. Ur ett svenskt perspektiv så är det ju så här. Den som fixar ett svenskt lönekonto och enkel verifiering med BankID, där, den vinner det här landet, kan man ju säga.
Sen
ju. Kanske inte Sverige alltid är top of mind för startups i London.
Nej, utan det är mycket fokus inom Monta har legat på Storbritannien framförallt. Skapa sig eller liksom bli en stabil och en mainstream bank här. Jag tror vi har 5 miljoner kunder nu.
Som ett litet Sverige?
Som ett litet Sverige, ungefär.
Alltså jag måste bara... Man tänker så här, hur svårt ska det vara? Man tänker så här, ja men det behövs inte Bille. Jo, det behövs. De har ju så svårt, de här stora bankerna, att ställa om. Bara, det finns ju miljoner exempel, men vi har Swedbank. Vi har försökt undvika Swedbank hela tiden, men så fort vi byter till en liten lokal bank köper Swedbank upp dem. Så nu är vi tillbaka i Swedbank. Och det var så här, okej, men sonen vill ha Swish och ett litet bankkonto.
Ja.
Förlåt, bankkort. Så att han kan köpa sin egna V-Bucks för Fortnite. Fast nu är det Shark Money på GTA istället. Så okej, men då loggar man in på internetbanken och så står det ju där. Så här skapar ni liksom, lägg till barn. Det är ungefär lika,
yeah,
ungefär lika enkelt som att skapa dem, så att säga. och sen bara, ah, men du har inga barn. Okej. Okay. Jag är ganska säker på det faktiskt. Jag har till och med varit inne på familjerättsbyrån i Malmö. I Kronprinsen. Och signerat att ja, det är med absolut största sannolikhet jag som är pappan. Det skedde, så att säga, lite vin, snitt och ostara innan han blev till. Och så har två medarbetare från kommunen inte bevittnat själva skapandet, utan bevittnat att jag faktiskt tar på mig det här föräldraskapet.
Att du signerar frivilligt, alltså inte under pistolhot. Mycket viktigt.
Mycket viktigt, ja. Då så 11 år senare så går jag in på Swedbank så här. Nej, men du har inga barn. Ahe. Okej. Vad tråkigt. Och så för då har jag ju fått reda på hur man ska göra då via att kontakta. För det var ju väldigt otydligt då. Så då chattar jag då. Ja, men, och så får man tillbaka. Eller chattar jag, skickar in meddelanden och får jag tillbaka 3 dagar senare. Gör så här. Och så svarar jag. Ja, men det funkar inte. Ja, men det har varit lite tekniska problem med det här nu, så att prova igen. Det funkar inte. Okej, då får du gå till bankkontoret. Och det är lite coolt faktiskt, för vi har alltså ett bankkontor här. Det är ju inte helt självklart att man har ett bankkontor nära sig längre. Och det är ju öppet då mellan 10 och 15 då. För att banker sedan Skåne var danskt har ju den rättigheten att bara ha öppet till 15 liksom.
Ja, vi har alltid undrat vad de gör på banken efter 3.
Ja, det, jag tänker att det finns lite att göra kanske, men samtidigt så det är det helt absurt liksom den normen att som bank så behöver man liksom inte ha den servicen till sina, för att du vet det är så kundfientligt liksom, det är så här, det är så svårt att starta en bank, inte för att liksom det är svårt att få banklicens, men att få kunder och att det är så svårt att liksom flytta mellan och det är alltså så kundfientligt, så att men vi skiter, vi behöver liksom inte lägga pengar på öppet liksom när folk har ledigt. Ja, och vi kunde inte göra det här samtidigt, så då sa jag, men Steve, kan inte du gå upp på bank, får vi se liksom, för jag vill gå dit efteråt eller någonting. Ja, men då kunde hon gå dit och så kunde hon säga att jag är då att pappan till barnet. Jag vet inte om det är att de kollar att jag hade samma adress och såna saker. Godkänner det här, men skulle det vara så när de skickar ut papprena nu? Papprena, Bille.
Ja,
de fysiska såna här de här A4 papprena man använder för att ställa in vitbalansen på kameran. Såna saker. Ja. De skickar de ut det och jag säger att nej, men jag går inte med på att han ska bankkonto. Då får då Stefanie stå för alla avgifter då, som det här är inkluderat i och ändra på. Och jag bara känner det att, men ge mig bara en appbank med ett svenskt lönekonto så är vi hemma liksom. Ja. Så kan jag skippa de här, vet. Det är så här, lönekonto och bolån. Va? Mm-hmm. Så är det klart liksom. Ja, sen när man bokstavligt talat hemma, ja. Eller i och med att man både jobbar och jobbar hemma nu till.
Det är så fascinerande att se skillnaderna, för att Sverige har på många sätt kommit väldigt långt. BankID är en jättestor nyckel i det, men även att alla banker finns online. Du kan göra mycket, nästan allt, förutom då bevisa att du faktiskt har ett barn till banken online på banker i Sverige. Men att här så är det en helt annan femma. Här är det lite mer legacy, om man tittar tillbaka på många, många av de klassiska stora bankerna. Så alla startup-banker har ju haft världens chans att liksom svepa in och verkligen kasta omkull marknaden totalt genom att erbjuda en appbank. Erbjuda snabb leverans av dina kort. Du gör allting, du reggar dig för ett bankkonto i appen. Du spelar in en liten video på dig själv när du håller ditt pass och säger, här är faktiskt jag. Och så är det liksom tillräckligt tillsammans med ett dokument som styrker din adress och en bild på ditt pass. Liksom. Sen har du ett konto. Och så är
det är ganska hårt paradigmskifte där. Det är inte riktigt lika mjukt.
Hur har coronan påverkat det här? Är det liksom, har folk då, som, eftersom ni inte har kunnat gå ut rent liksom, bokstavligen, har det ökat benägenheten att byta till en appbank istället?
Ja, det vet jag inte riktigt faktiskt om det har ökat liksom den generella benägenheten. Vi har liksom fortsatt få nya kunder under coronaperioden. Om jag tittar tillbaka på innan jag började och även nu så har vi liksom en stadig tillströmning av folk. Men det har ju gjort det svårt för alla startupbanker med hur var de får in sina pengar ifrån. För mycket av vad en startupbank tjänar pengar på idag är tilläggstjänster. Och det är kortavgifter och transaktionsavgifter som inte betalas av kunden eller slutanvändaren, utan som betalas av affären du går till.
Ah, så kan man inte gå till affären, så nej.
Nej.
Och resor har jag ju sett att väldigt många sådana här fintech, de erbjuder ju då reseavbokningsskydd och tappa bort bagaget skydd och massa sådana skydd. Och det är väl inte så många som får resa där.
Det gör ju lite, kan man säga.
Men jag tänker, avgifterna för kortet, sker inte det på internet? Handel också då?
Jo, det sker till viss del. Men det är en större avgift som går till banken om du går till butik. Mm. Om jag inte har fattat detta helt.
Och ni har inget bank-ID i alltså motsvarande funktion.
Nej.
Och, jag har väl följt det lite med, inte avsmak, det är väl ett lite hårt ord nu efter att ni lämnade EU, men vi är ju inte, vi är inte jätteledsna när det går dåligt för er.
Nej.
Så, så vi har ju följt ert dilemma här då med att lämna EU och samtidigt då vaccineringen som verkar gå väldigt snabbt där hos er, medan här så fattas doserna. Det är ingen bitterhet där. Men,
nej.
Men det har kommit nu, Tor, denna veckan. Är det, det, är nu vi, det är nu det alla kan få.
Ja, fast senast så är ju att vi inte ska ta det där Astra-viruset. Men det, eller vi, vi är vaccinet. Men skitsamma i det. Jag vill veta, för det har ju varit en jäkla lång diskussion här då. Hur ska det här vaccinpasset se ut? Är det ett fysiskt eller är det digitalt? Och kommer då också det resultera i ett, då har man ett vaccinpass, ja, varför gör man inte ett vanligt pass som då är digitalt, och kommer man kunna använda det för att legitimera sig? Och hur kommer det då i sin tur påverka de här bankerna som ni jobbar, så att folk slipper hålla upp passet och spela in videos och du kan göra detta digitalt? Har du någon insikt i detta?
Gällande vaccinpass?
Ja, med de digitala lösningarna som är på gång.
Inte direkt så. Alltså de har likt Sverige så har man ett personnummer. Fast det är inte ett personnummer utan det är kallat för ett national insurance.
Oh, alltså, ett sånt har jag.
Med motsvarande personnummer. Ja, det är sant.
Yes. Jag har ju en, jag har varit kund i en engelsk bank, fast den hette Bank of Scotland, ja, tror jag. Och det var jättesvårt att få ett kort.
Det är lite kontroversiellt att du säger.
Men jag fick ett, när jag skapade mitt konto så fick jag ett checkhäfte. Det är ändå på 2000-talet.
Det har jag aldrig fått. Men det är lite kontroversiellt att du säger att en engelsk bank som heter Bank of Scotland. Får du passa det?
Nej, ja, det var tråkigt. Ja,
men puben jag jobbade på, de hade ett avtal, eller hade en sin egen banktjänsteman då. Så att gick man in och så sa man, ja men jag jobbar där och där, han har skickat mig. Ja. Och då fick jag ett konto direkt, annars var det jättesvårt att få ett konto.
Men Bille, hur är det med Swish? Vi är ju, vi skulle ju aldrig, det här är ju intressant, för när man väl har fått en ny teknik, så det här landet skulle ju inte fungera om
ni
Swish var nere. Ja, jag menar, det är så här, hur ja, betalar man för blocket, hur betalar man auktionen, hur jag var och skulle, jag köpte bil med syrran igår och de tog Swish. Det var inga kort, inga kontanter, Swish. Ja, ah, men då höjer jag limiten här till 300 000 och swishar liksom. Håll koll på nollorna. Hur gör ni där då?
Det beror lite på var man är kund. Om man är kund i en startupbank eller i en sån här competitorbank, de nya, som Monto eller Revolut, så finns det inbyggda liksom peer-to-peer transaktionssystem. Och de är ofta inom banken. Så att man kan skicka precis som Swish till en annan bankkund väldigt smidigt. Om man inte är kund i samma bank, då är det en vanlig banktransaktion som ska till. Men en jättestor skillnad mellan Sverige och Storbritannien är att alla banktransaktioner som är liksom mellan privatpersonskonton är instant.
Aha, så det är inte bank, det är ingen bankgirocentral där man tror, nej, att någon går och skriver ut den här slippen och lägger någon annanstans, för det kan ta upp till tre, nej, dagar. Nej,
utan de har ett tokigt system som de kallar för faster payment. Som då har möjliggjort att om jag tar över 500 spänn till Tor till hans Bank of Scotland-konto nu, så har han de pengarna på kontot så snart jag har tid på att skicka. Precis som Swish. Okay. Så att där, den funktionaliteten har väl gjort, trots att det är bökigt att knappa in ditt kontonummer och source code och namnet på kontoägaren i varje transaktion, så det är inte en tillräckligt stor tröskel för att, eller ja, jag vet inte. Hade Swish kommit tid så tror jag att de hade absolut tagit en marknadsandel. Och det hade varit ganska tilltalande faktiskt.
Jag tänker om man står i Sverige och ska sälja in det här. Nu är Swish extra banken. Men säger att man är startup. Så, ja, men då kan du stå liksom och betala. Och det kommer direkt. Då kan det vara så här. Alla bara, oh, det har vi saknat. Men det är kanske ingenting man står framför ett gäng riskkapitalister i Storbritannien. Ja, men vad löser det? Det är väl bara att sätta en QR-kod i bankappen.
Mm. Ja, men lite så faktiskt. Och det är, vi har även en funktion som heter Monto Me. Så att om jag vill ha betalt från dig, ska jag skicka en URL till dig. Så får du liksom göra en kortbetalning på den hemsidan. Och sen bara trillar det in på mitt konto.
För jag tänker så här, i Sverige, du vet, man Apple pratar om, men nu ska man kunna betala via iMessage eller meddelande eller vad nu det heter nu för tiden. Och sen har, finns ju PayPal har ju sitt och WhatsApp har väl sitt och så kineserna jobbar ju jättemycket med
Facebook ska ha sitt egna.
Facebook ska ha sin egna, ja. Hur stort är det? Jag vet att WhatsApp är ju liksom är ju jättestort i Storbritannien på ett sätt. Vi har ju väl, vi är väldigt mycket Messenger här i Sverige ju. Medan WhatsApp verkar det som dominerar i Storbritannien. Finns det några sådana stora lösningar där man betalar?
Nej, det är inte vad jag har sett i alla fall eller råkat på, utan det är väldigt många som, om man tänker i min åldersgrupp, 20, mellan 20 och 30 liksom. Jag är precis i mitten, 25. Där är det väl liksom inte så att man antingen så har man en startupbank som man kan göra sådana snabba transaktioner, eller så gör man en vanlig överföring. Jag har inte sett någon där Apple Pay Cash till exempel har inte lanserat där. Och jag har inte sett att någon har försökt göra det heller, mer än de initiativen som du har nämnt redan.
Det som är så coolt med Storbritannien och framförallt London är ju att det är så stort så att allting, det finns ju så, det är så mycket indelat. Till exempel London är ju, nu snurrar vi lite här, men i London kan du ju cykla på en cykelbana och sen tar den bara slut.
Ja.
För att då har du kommit in i en av de andra 32 kommunerna liksom, i London.
Ja.
Och London har ju inte haft borgmästare. De har väl haft, är det två eller är det tre borgmästare de har haft, inklusive nuvarande och Boris Johnson. Det har ju inte varit en enhetlig stad. Och jag måste verkligen ge ett tips här nu. Om man går in och googlar på Jay Foreman.
Ja, han är duktig.
Alltså det är så magiskt, alltså, varför ingenting är klart i London, varför vi har de här jag menar Stockholms problem med att få en ringled är ju ingenting i jämförelse med Londons olika försök då, va? Och till exempel det här med olika det finns ju tunnelbanor och pendeltågsstationer utan spår. Och så kan man se kater ovanför där man ser hur det går liksom en stig igenom bostadsområden där man kan bygga liksom, för det var någon tanke. Eller bara en sån sak som varför det finns vissa tåg som går en gång per dag. Just för att det är extremt svårt att lägga ner en tåglinje i Storbritannien. Det är det svåraste du kan göra.
Byråkrati är en grej här kan man säga.
Ja, verkligen, det är verkligen. Och sen det här liksom
de
att
de sitter i London.
De har gjort det till en konstform, definitivt.
Ja. Det är väl därför Storbritannien och Sverige tyckte om varandra så mycket i EU. För vi är lite så här, de kan inte lägga ner tåglinjer, vi kan inte lägga ner företag. Det måste annonseras i lokalpressen, liksom med radannons i båda fallen. Så. Men hur annars då, liksom, hur är det att bo i, jag ser att du sitter i ganska modern lägenhet och så vidare, men jag tänker så här, vi har ju vissa rutiner när vi flyttar. Det ska vara el, och det ska vara, förut var det ju fast telefoni då.
Ja.
Och så adressändring skulle man betala. Och man missade ju alltid den, så man fick en liten sån här, jag vet inte hur många sådana här påminnelser jag fått om att adressändring vill sätta en liten rosett runt min finger. Jag vet inte vad den formuleringen kom ifrån. Vad är det man ska tänka på nu när du flyttar? Och framförallt, hur var det att flytta mitt under lockdowns?
Alltså det är, man behöver tänka på liknande saker som i Sverige. Du behöver se till att du har dina utilities, som de kallar det här, på plats när du flyttar in. Så det är el och det är värme. Och värme kan vara antingen el eller gas eller communal. Alltså att huset du bor i har typ ett värmeverk någonstans. Och sen så får du varmvatten in i lägenheten. Och internet ska man ha in också. Och försäkring. Jag kan inte säga att det är inte så uppstyrt. Adressändring finns inte. Utan det är upp till dig som individ att berätta för dina, som du gör business med. Eller
alla som man gör business med?
Ja, om de behöver veta din adress så får du gå dit och uppdatera den. Det är rätt sjukt.
Det ska ju sägas som Hannes Lindqvist, en annan som har varit med lite i podden någon gång. Adressändring är ju egentligen ingenting mer än att de meddelar Skatteverket samt några företag som betalar som man kan klicka in. Så att man kan ju meddela Skatteverket själv, och sen slår ju det igenom här i Sverige dock genom det mesta.
Ja. Det man behöver tänka på här, det är att när man flyttar från ett område till ett annat behöver man berätta för kommunen där uppe, eller the council, eller jag drar. Sen behöver man berätta för kommunen dit man flyttar att här är jag, jag flyttar in. Och de kommer sen i sin tur dela med sig av det till statliga grejer. Man behöver registrera sig hos en vårdcentral. Så att man har någonstans att gå om man blir sjuk. Och sen så sätta upp alla abonnemang för vatten och el och värme och internet som vi nämnde. Och hur det var att göra under pandemin, det är, alltså jag har upptäckt, det här var tredje gången jag flyttade inom Storbritannien. De tidigare gångerna har varit inom Edinburgh, på gångavstånd mellan lägenheten. Men det är nice att flytta mellan två adresser när man har mer än 24 timmar när man har tillträde till båda.
Ja.
Det är liksom quality of life att kunna göra det. Jag gjorde inte det här, utan när jag flyttade ner från Edinburgh till London, så dagen innan så åkte jag till flygplatsen och hyrde en skåpbil. Sen började jag fylla den skåpbilen med allt jag äger. Och sen på dagen när jag förlorade tillgång till lägenheten i Edinburgh, så satte jag mig i bilen och körde till London med allt jag äger. Jag hade en polare här nere som varit vänlig och hämtat nycklarna och mötte upp mig i den nya lägenheten. Och sen tömma skåpbilen och köra och lämna den, och sen då hade man flyttat. Det var väldigt, det var en väldigt skarp liksom sån gräns. Nu bodde du i Edinburgh, nu bor du i London. Ingen övergångsperiod direkt. Att det var pandemi samtidigt kan jag inte säga att det gjorde vissa saker mer komplicerade. Men inte överdrivet. När man letar efter lägenhet så vill man gärna gå på visningar. Det var inte en grej. Utan man fick en video på lägenheten och man fick ställa hur många frågor man ville till mäklaren. Och de skickade bilder på den. Så var man nöjd med det, vilket jag var i det här fallet, så sa man jag vill ha den. Och sen fick man den. Om man ville hyra typ flyttfirma eller något sånt, så var det också stökigt med pandemin. För de ville inte göra, de ville komma och göra typ kolla vad man hade för att uppskatta hur mycket det skulle kosta. Och det gjorde de inte in person längre, utan det var bara på typ FaceTime. Men det kostade jättemycket pengar att göra det. Och jag hade inte så mycket grejer, så jag skippade det. Så det är typ flytthistorien. Det var en fin körtur. Jag har aldrig kört igenom Storbritannien tidigare.
Som du så ofta. Ja, just det, kör skåp.
Ja, jag hade ingen farthållare, vilket var lite tråkigt. Men det gick ändå.
Det är ju fruktansvärt. Man har ont i vänsterfoten sen. Rätt länge, kramp.
Du vet,
en annan sån här sak som... Det här är lite oplanerat för övrigt. Ska sägas. Det här är inte Erik liksom med på. Men det är inte med i körschemat. Vi ska väl strax komma och avsluta här med de sista frågorna till oss. Men jag tror att alla i Sverige har väl lärt sig att i Storbritannien finns det något som heter NHS. National Health System, eller?
National Health. NHS, sjukvården.
Och där har ju Region Skåne lite att ta igen då, om man ska göra största systemet. För att NHS har ju varit en sån här följetong där man faktiskt skulle sätta samman hela Storbritanniens hälsovårdssystem. Och det har man fått jättemycket kritik för, det har kostat jättemycket pengar och det har varit allmänt rörigt. Men nu så får man ju då jättemycket cred här nu, för man lyckas liksom hela vaccinationsprojektet och hålla ihop det och så. Hur är det som svensk? Du sa att man skriver sig på en vårdcentral, men vad kostar det att bli sjuk i Storbritannien? Allvarligt sjuk. Jag hoppas du inte har behövt testa det, men jag antar att du har haft lite koll på det med försäkring och sånt.
Jag har inte behövt testa det. De har precis som i Sverige att staten står liksom för det. Om du är medborgare eller har uppehållstillstånd, så om du behöver en operation, så är det inte någonting som kostar dig tusentals kronor. Utan det står liksom skattebetalarna för.
För då, ni har inte, i Sverige har vi någonting som kallas högkostnadsskydd, och sen så har vi ett frikort. Men jag vill, och tanken är ju att...
jag tror att det finns säkert något liknande.
Jag vill minnas att ni inte har högkostnadsskyddet, utan att det kickar in direkt, det här frikortet. Sverige är det då att du ska betala 200-400 kronor per besök, eller 200-300 kronor per besök, beroende på vårdgivare. Då är det en psykolog så är det 200, är det en läkare så kanske det är 300.
Säger han bitet.
Är det en sjuksköterska så är det 200. Och sen så ska du aldrig betala då mer än 1150 kronor nu 2021 i alla fall. Under ett års tid. Och det året är ju inte då vid nyår, utan det räknas från första gången du betalade de här 200 kronorna. Men jag vet inte om det ändras, det är ett tag sedan jag bodde i London. Men då fanns det inget högkostnadsskydd, utan då kickade frikortet in direkt.
Alltså du hade ett högkostnadsskydd på 0 kronor.
Precis.
Jag vet inte. Jag har inte lyckligtvis inte behövt interagera med sjukvården. Sen jag flyttat hit. Mer än att registrera mig.
Har du koll på hur det är med så här, online doktorer och sånt då?
Ja.
Om det, för det har ju här, även om man hade besökt den i Sverige, så alla känner ju till liksom Kry och doktor.
Ja, det finns definitivt. Och det är på uppgång liksom. Särskilt under pandemin. Och det är till och med så att alltså NHS har börjat erbjuda det också. Just för att nå till alla som, och se till så att alla håller sig hemma under pandemin. Men det finns givetvis också företag som gör det, lik Kry och Min Doktor i Sverige. Så att det är definitivt uppgång. Jag vet att när jag reggade mig för min vårdcentral här, så var det liksom det första som stod i appen. Vill du prata med oss direkt, så bara tryck här så kopplar vi upp dig nu. Det sitter någon och väntar.
Jag får bara på Erik Bille. Ja, vad gulligt.
Väntat hela dagen.
Men en sak gällande det du sa om att det är ett stort system. Ja, det är det. Inom England. Men inte mellan länderna i Storbritannien.
Uh-huh.
När man flyttar mellan länderna, Skottland till England eller Nordirland till Wales eller vad man nu tar vägen, så är man okänd.
Tokigt.
Så att,
du, Bille, bara I'm here!
Ja, men typ. Jag sa, här är jag. Här är min före detta vårdcentral. Så att de kan ringa dem och liksom säga, nu bor han här. Har ni några dokument på honom eller? Och de ringde mig 3 gånger, tror jag, bara, det här vårdcentralen du har nämnt, var är den? Vad är det för något? Jag bara, den är där i Edinburgh. De bara,
Edinburgh, är det så här, är det någonstans norr av gränsen? Jaha, ja. Förstår inte vad de säger där uppe.
Och det är inte, man får ett nummer också. Ett national NHS number istället för personnummer. Så man kan tydligen vara 2 individer i förhållande till staten och till
sjukvården. Ja, vad mysigt. Vad mysigt.
Om man inte är nöjd med den första.
Kan jag få ett nytt?
Hänga med den andra stället.
Jag har maxat ut mitt högkostnadsskydd på det ena. Kan jag få ett nytt? Ja, nej, men vad härligt,
ja.
Vi hade några frågor till här. Då kan man väl tänka sig att vi börjar runda av här lite med att definiera det man kanske borde göra i början, men vi gör i slutet istället. Vad är Teknikveckan idag? Vi har pratat om att det har vuxit och itererat under många år nu, men nu på något sätt känns det som att nu har det stabiliserat sig. Det finns på många ställen. Så vad är Teknikveckan idag och vad är det inte?
Ja, jag kan börja där. Vad är Teknikveckan? Det undrar ju väldigt många när de frågar, men vad jobbar du med? Jag jobbar ju med det där andra psykologandet, men sen så håller jag på med Teknikveckan också. Jaha, vad är det? För namnet är ju, även om Peter tycker att det är ett fantastiskt namn, så tycker jag ju att det är ett ganska kass namn, just för att det öppnar så liksom så här, vad är det egentligen? Och många har det varit som har velat vara en del av Teknikveckan, och det är inte så svårt. Det svåra är att få vara kvar som en del av Teknikveckan, för att det är ju det här som levererar om teknik varje vecka, inte varannan vecka, inte en gång om året. Det är ju därav också vi försöker leverera det som händer just nu och vad som är aktuellt just den här veckan. Och sen så släpper vi det och så fortsätter vi. Och de där 2% som är extremt kunniga och extremt duktiga, de tar vi hellre in och intervjuar än att vi är dem och att vi pratar för dem eller till dem. Jättekul om de är här, men det är inte den gruppen människor vi vänder oss till, utan vi vänder oss snarare till de som är precis under den där översta procenten och sen så neråt. Så det ska vara liten tröskel för att kunna lyssna på oss och kunna läsa det vi gör. För det upplever jag ofta när jag går in på andra tekniksajter och andra, lyssnar på andra poddar och så här, att jag fattar inte hälften av orden som folk säger. Jag vill gärna hålla den här enkelheten.
Tillgänglig för folket.
Ja. Det är därför jag skulle säga att vi podcasten är ju naturligtvis en stor del av det. YouTube var ju det. Nu känner vi att YouTube är så förknippat med det personliga varumärket. Och därför kändes det som att YouTube-kanalen, den största då, att det var jag. Så den är ju inte i Teknikveckan längre på det sättet. Och jag är ju inte heller redaktionellt så, för att jag jobbar så mycket med med PR, alltså jag jobbar med produkter som Teknikveckan skriver om. Och jag gör även reklam och sådär. Så där kändes det som att jag backar från det lite. Så att för mig så Teknikveckan är podcasten som vi pratar om nu. Det är Teknikveckan.se, dagliga tekniknyheter då. Och sen är det ju liksom, men vilka är vi sen? Det är ju bubblan.teknikveckan.se. Om ni inte har inte registrerat där, så se till att göra det. För där sitter vi och hänger och delar tips om allt ifrån vardagsekonomi till vad vi ska göra i sommar, till att nu är det Dyson-kampanj hos Elgiganten. Och en medlem här vill köpa en iPad Pro 12,9. Fråga om det är någon som säljer för ett bra pris. Så att nu håller jag min högerhand med min vänsterhand. Jag inte går in och säger vad jag alltid skriver när jag får det bra pris för dig eller mig. Så kan man. Lite ständigt stående skämt. Och sen någon som har nätverksproblem och de pratar den ständiga striden mellan Apple och Samsung och sådär. Men framförallt så är det på ett vuxet och härligt sätt att vi diskuterar teknik som om vi satt och pratade med varandra i samma rum. Med respektfullt och bra. Och ibland får man faktiskt, det har hänt att någon inte har varit välkommen på grund av att man inte har kunnat föra sig. Men generellt sett så är det väldigt mogen diskussion, tycker jag. Så det vill jag verkligen att alla, inklusive du Erik Bille, gå in och registrera er och hänga där och ha det jättegött.
Tror att jag är registrerad redan.
Ja, men du hänger inte. Du är ingen hangaround. Nej. Jag vill ha en hangaround.
Ja. Jag kan vara din hangaround.
Är man Patreon så står det också väldigt, väldigt tydligt där vad man är för typ av Patreon. Och man kan få en egen batch om man är fin Patreon, som vi säger. Alltså du betalar 120 kronor i månaden. Man får också reklamfri upplevelse. Förhoppningsvis kommer det på, alltså reklamfri upplevelse både på podden och på forumet. Och i framtiden kommer man också få en reklamfri upplevelse på själva teknikveckan.se då, som är nyhetssajten. Men det är ju helt klart podd, forum och nyheter. Det är Teknikveckan har format till det då. Och det känns bra.
Och om vi tänker, vi pratar lite om vad det har varit. Var det har tagit vägen. Och var vi är idag. Var skulle man kunna säga att den här podcasten som vi nu sitter och pratar i är på väg någonstans i framtiden?
Oerhört bra fråga. Särskilt du som har skrivit en tour till Bille.
Yes! Så jag har ju en tanke, och det här vet ju du Peter, det är ju att jag vill ju sitta och prata och köta de senaste teknikerna varje morgon, men som det ser ut nu så måste jag ju jobba också.
Du är bromsklossen där, Thor. Du ska ha massa pengar och betala massa hyra och sånt.
Jag vet, det är så jobbigt. Jag måste ju köpa vissa teknikgrejer.
Du, det går ju, de här morgonsnacket, det blir ju ganska långt. Och tanken där är ju någonstans att det här ska vara dagliga tekniknyheter istället. Och att man i så fall dessutom kan fördjupa sig lite i varje del. Och sen har vi provat att köra lite så här kortintervjuer och sånt. Det som händer är ju att inte riktigt hinner få det bra. Inte hinner riktigt redigera in det. Alltså göra, producera det. Och
för vi vill ju ha ut det till morgontrafiken. Ja, så att vi går ju upp innan normala människor går upp, för att normala människor ska kunna lyssna på det här på den normala pendlingstiden.
Mm. Kanske det kan bli en del av ens Spotify. Kör du Spotify eller Apple Music, Bille?
Jag kör Spotify.
Ah, du är en härlig, härlig kille. Jag har alltid sagt det. Alltid bra. Särskilt när jag anställer.
Jag måste ju stötta de svenska företagen.
Ja, exakt. Ja, precis. De små lokala svenska företagen. Där finns till exempel Daily Commute, där så har man lite musik och så lite, land- och sjöväder kanske inte vill lyssna på, men och sen kommer min musik och sen kommer nyheterna från Ekot och sen kommer Henry läser Wikipedia om badrum, ja varför inte? Aftonbladet Daily, militärskrim på befolkningen. Varför inte för de som är teknikintresserade? Inte alla, utan men de som är teknikintresserade. Varför får man inte liksom Teknikveckan 5 minuter där på morgonen varje dag? Mm. Det hoppas vi väl kunna skapa. Hoppas ju hela tiden. Vi har ju den här naiva tron, har ju visat sig, att detta går att göra öppet. På öppen plattform. Det vill säga att det sänds ut den här podden till alla. Sen så finns det då lite extra material, lite extra intervjuer, reklamfritt. Det går då till alla som är Patreons. Och så har vi sakta vuxit då. Men nu börjar det liksom avta då. Liksom. Det är inte mer än så kanske som är beredd att betala där. Utan man, ja, men man behöver inte extra materialet och man behöver inte reklamfritt. Ja, men då är det fine. Men då kan det ju vara så att om man ska göra så, alltså dagliga tekniknyheter, då kan det ju bli så att man måste prata med Spotify. Och pratar man med Spotify för att finansiera det, ja, men då hamnar det ju bara på Spotify. Men samtidigt är det ju också så här, vi vill ju inte vara, vi är ju den podcasten som vill kritisera andra för att de låser in. Alltså vi är ju de som ändå ser poddskapandet som det här fria, öppna som alla kan ladda hem till vilken enhet som helst. Men allt eftersom Teknikveckan under de här, ja, alltså det är ju över 10 år hållit på nu.
Men vi kommer ju tillbaks till detta, Peter. Att gång på gång så är vi liksom, vi vill vara överallt hela tiden. Vi vill vara på Instagram, vi vill vara på YouTube, vi vill vara på hemsidor, vi vill ha forum, vi vill ha Facebook. Och uppenbarligen, det glömde vi nämna här, vi driver ju några av de största teknikforum eller grupperna på Facebook. Men där kan vi inte tjäna några pengar överhuvudtaget. Instagram kan inte tjäna en krona. Så att de här plattformarna där vi inte kan generera några pengar, och nu försöker vi då med Patreon att kanske kan det få oss att få betalt för den här tiden så att vi kan göra det här som ändå verkar uppskattas av många, även om det är få som betalar. Då behöver vi hela tiden laborera och ta bort vissa saker som tar väldigt mycket tid. För i tekniksfären så finns det väldigt, väldigt mycket tid som kan gå åt sånt som absolut inte syns eller märks eller vi kan ta betalt för. Bland annat då när du nämnde forumet så vill jag inflika där att det är väldigt många faktiskt, väldigt många som hör av sig till oss personligen. Och du är lite inne på det där med att man är sitt personliga varumärke, men som hör av sig till oss för att få då köpråd eller någonting strular eller vilken ska jag välja av de här två, eller skulle ni kunna göra detta, och vill bara diskutera saker. Och i början så la vi ner en ansenlig tid på detta tills vi upptäckte att men herregud, sitter ni också och svarar på såna här saker i vanliga chattfunktioner? Nej, det här kan vi faktiskt inte sitta och göra, för vi får inte betalt för det. Än hur trevligt det är, så tar det ju då tid från att producera det som kommer fler människor till gagn. Så då har vi ju börjat med att vi kan inte svara på det där personligen, utan istället så får vi hänvisa till Bubblan, och där försöker vi då svara, för att där kan vi få annonsintäkterna på att forumet faktiskt växer till ett av de större, om vi inte då räknar Facebook som ett forum. Men det gör vi inte.
Nej, men det låter, alltså, det känns ju som att ni och många andra sitter fast i det här. Man har en idé och man vill verkligen någonstans, men plattformarna liksom är inte riktigt där för att man ska kunna bedriva det på en hobbynivå, men ändå göra det, vad heter det, utan att gå back liksom, eller leva väldigt snål.
Ja, det är ju en jättestor diskussion också, och jättekonstigt här nu när Facebook inte låter oss faktiskt kapitalisera på de grupperna vi har där, vilket tar enormt mycket tid för att moderera. Samtidigt som vi då enligt svensk lag är ansvariga för det som skrivs.
Delvis, alltså det är ju inte så att de domarna som har varit har ju handlat om exceptionellt mycket skit och admin som vägrar ta bort någonting. Så, men det här med Facebook-grupperna är ju någonting som man bara skulle vilja. Kan vi inte bara lägga ner Facebook och så kan alla hänga på bubblan.teknikveckan.se med mig och Thor och Erik Bille, nu när du har hittat. Ja, varje dag så kommer jag så. Ja, Erik, det går. Ja, vad är det? Erik. Ja, men jag tycker det är jättekul, och sådär, och Teknikveckan podd är ju ny teknik. Det är ju så här att vi kan säga vi är största svenska teknikpodcaster, men ny teknik har fler lyssnare, men det är ju mer liksom redaktionellt material som kommer liksom från deras webbsida. Vi har ju inte riktigt den, vi har liksom inte nått ut till den här. Jag minns ju när man var där uppe på topplistorna på podcaster, och nu är det liksom, ja, Alex och Sigges podcast och Ursäkta och Mellan himmel och jord med JLC och Ja.
Ja, men det är ju nu under corona också, så har alla fått för sig att starta en podcast. Och jag tror att du får tajt där. Du sa här att teknikintervjus podcasten, om Teknikveckan var den längst levande, så var det den kortaste. Men jag tror att du har bra konkurrens där av många av de här som har startat en podcast under corona.
Och... Men sina, just det, man ska göra med sin kompis och prata lite skit, eller med sin hustru eller man. Det har gjorts, ska jag säga.
Ja. Ja, men det här är ju, om vi då får säga... 400 avsnitt är ju faktiskt rätt många avsnitt, ja. Det är rätt många timmar. Det är väldigt, väldigt mycket tid som har tagits i anspråk för att faktiskt leverera podcast. Och det ger ju en väldigt mycket, men det tar ju också en hel del. Och när vi tre satt där på AOF och sen så, ja, det tog ju väldigt mycket tid där ni tog er från Bjärred och från Malmö för att komma in till Lund för att spela där, och jag ordnade med barnvakter och sånt där för att bara komma iväg. Så hade man fått göra om det där, då skulle jag ju börjat med att vi skaffade bra utrustning direkt och sen satt på varsin kammare. Kanske hade vi inte varit där vi är idag om vi hade gjort det, för vi kanske inte hade lärt känna varandra så bra som vi gjorde.
Oavsett vad som har hänt tills nu, så är det väldigt trevligt att vara en del av, att ändå vara Sveriges största, ska vi säga så här, Sveriges största podcast som görs av privatpersoner, får man väl ändå definiera det som kanske. Och jag är väl ändå någonstans tacksam att ni två har hållit igång den när jag inte har pallat, när jag har haft annat att göra, och att vi satt igång där, och att du, Erik Bille, att vi började när vi var på Kullander, och att vi liksom kom tillbaka och att inte raderade allting och sånt och bara la ner det då, utan nu kör vi. Nu är det Teknikveckan podd här. Det är vi som levererar tekniknyheter, och hur ofta, det är upp till er som lyssnar helt enkelt. Antingen genom att ni förklarar för alla att ni måste lyssna, så vi kommer få fler antal som lyssnar och därmed reklamintäkter, eller att ni går in och blir Patreons. Och så, och i slutändan så får man vad man betalar för, helt enkelt.
Så är det.
Yes. Och med de bevingade orden,
det är dags att runda av.
Nej, du ska säga tackar vi för visat intresse.
Med de bevingade orden så tackar vi så hemskt mycket för visat intresse. Och jag tackar för att jag har fått oss med.
Ja, du är välkommen tillbaka.
Alltid ett stort nöje.
När du är bank-vd så tar vi en intervju.
Då tar vi en intervju.
Ha det gott. Tack för att ni lyssnade. Hej.
Tack, hej.
Hej.